Välkomna till avsnitt 68 av 5 juli-podden med mig, Carl Andersson, och med...
Och mig, Carl Ståhl.
Carl Ståhl, ja, som är medarbetare i 5 juli-stiftelsen. Kan du berätta vem du är?
Ja, jag heter Carl Ståhl och är en teknikentusiast, teknologientusiast. Och jag har jobbat för stiftelsen i ett antal år och jag arbetar även på företaget Artelect.
Mm. Och du bor i Stockholm?
Jag bor i Stockholm och har länge intresserat mig för frågor såsom IT-säkerhet och dylikt.
Mm.
Och förhoppningsvis så kan jag göra er välinformerade och redo att göra någonting åt massövervakning.
Ja, det låter ju väldigt bra. Jag sitter som vanligt i Berlin i Tyskland och det här är ett specialavsnitt för vi ska nämligen diskutera en bok och det kanske vi kommer att göra lite då och då framöver. Du, Carl, läser ju väldigt mycket böcker om IT-säkerhet nu.
Ja.
Och boken vi ska diskutera idag heter The Art of Invisibility och är skriven av Kevin Mitnick som presenteras på framsidan som The World's Most Famous Hacker. Vem är han egentligen, Carl?
Ja, han är en utvecklare som framförallt har arbetat med social engineering. Och han... På grund av hans hyss fick ett långt straff där han inte fick använda datorer, vilket jag tycker är ett hårt öde.
Ja, det är det verkligen.
Man kan ju också ifrågasätta lite hans kompetens med tanke på en så lång avhållsamhet från datorer.
Ja, och dessutom det du säger om att han främst arbetade med social engineering, det innebär ju i princip bara att ringa och förställa rösten eller låtsas att man är en tekniker. Men han hade ju också han har ju väldigt djupa tekniska kunskaper, men på ett ganska tidigt plan kanske. Han var väl en av de här telefonfreakarna som gick in i telebolagens växlingsboxar på gatan typ.
Jag kan rekommendera spelet Illuminati. Där finns det phone freaks som grupp att ta över, de ska ta över världen.
Just det. Precis, men Sidenet. Han blev alltså, han råkade illa ut på 90-talet, va? Eller var det i början av 2000-talet?
Någonstans där.
Och blev dömd till ett ganska hårt både fängelsestraff och avhållsamhet från datorer. Sen dess har han ju bytt sida så att säga och jobbar nu med penetrationstester. Alltså man hyr in honom för att testa säkerheten på ett företag. Och han har skrivit flera böcker. De heter ju typ The Art of Deception.
Jag läste den också.
Okej. Och vad heter de andra böckerna? The Art of...
Han har skrivit böckerna The Art of Deception, The Art of Intrusion, Ghost in the Wires, som jag också läste och tyckte var väldigt underhållande.
Ja.
Och The Art of Invisibility.
Just det, och Ghost in the Wires är ju den som nämns på omslaget också, så det är väl hans mest kända.
Ja.
Nej, men vi går över till The Art of Invisibility. Och jag är jättenyfiken på vad du tyckte om boken.
Jag tyckte den var ganska grundläggande och har man inte så stor insyn i hur man kan kommunicera anonymt på internet, så absolut, det är en bra bok att läsa. Men har man gjort lite forskning själv så har den inte jättemycket att ge i mitt tycke. Det kan ju ge vissa inblickar som i Evercookies och till exempel att gyron kan i telefoner kan spela in tal. Lite små saker sådär ibland som man inte var medveten om. I mitt fall i alla fall.
Okej. Ja, precis. För när vi pratade lite innan så sa du att du tyckte att du kände till 95% av alla tips han gav.
Ja.
Mm. Och jag skulle väl säga samma sak. Jag var jättebesviken på boken, ärligt talat. Jag tyckte den var rätt dålig.
Okay.
Dels så tyckte jag att det var på en alldeles för grundläggande nivå, allting.
Men det är lite mer om förväntan också.
Ja, fast samtidigt så tycker jag att om jag skulle ge den här boken till min mamma så kommer det ändå plötsligt avsnitt som är på en alldeles för hög och komplicerad nivå för henne. Så jag undrar lite vem boken är skriven för egentligen och om de egentligen själva har gjort den analysen.
Okej.
Okay. Och det tycker jag är en dålig bok för att då har liksom redaktörerna brustit i sin tanke på vad är det för bok vi vill ge ut och vem är det som ska läsa den. Så det var lite min känsla genom hela boken, måste jag säga.
Men om du hade gett den till din mor, hade hon kunnat sätta sig in i de mer avancerade aspekterna av boken enbart utifrån det som går att läsa i boken?
Nej, det hade hon ju inte kunnat göra. Hon skulle kunna ta till sig Mitniks tips som är på nivån om du är på en publik dator, kryssa inte i rutan Remember Me när du loggar in på en sajt.
Ja.
Och det är ju, och när jag läser sånt så, alltså jag blir ju irriterad och tycker att vad fan, det vet väl vem som helst som har ett hum om säkerhet att man inte kryssar i den rutan om man är på ett bibliotek eller på ett internetcafé.
Ja, och saker som är du i incognito i Chrome eller private i Firefox så kan du ändå bli övervakad.
Mm, ja, precis. Och dessutom, han återkommer ju till det här med hur man ska göra om man använder en publik dator. Om du är inloggad på en dating-site, se till att logga ut innan du lämnar datorn. Du vill inte att nästa besökare ska kunna trycka på bakåt-knappen och se dina personliga uppgifter och kanske rent av ändra dem. Alltså det är... Mm. Det ger mig ingenting att läsa sånt.
Nej.
Men vad tyckte du var bra då?
Ja, han nämnde ju saker som IMEI och IMSI och TMSI och...
Alltså IMEI, IMEI för mobiltelefoner.
Ja, det är alltså ett unikt ID för just den enheten. Det går att spoof, det går att ändra om man så vill. Och IMSI är International Mobile Subscriber Identity och TMSI är Temporary Mobile Subscriber Identity som används mer av Verizon till exempel för att identifiera kunden.
Mm. Ja, det var ganska intressant. Han kom ju in på något som kallas för IMSI Catchers.
Jag har sett en sån live. Det var någon typ av konferens vid Tekniska museet där jag träffade några vänner som de var med. Det var mycket Tor-människor och det var någon som hade gjort ett eget telefonnätverk där, GSM.
Okej, okay, och då demonstrerades då hur man kunde övervakas genom en persons IMSI-catcher.
Korrekt.
Alltså en IMSI-catcher förenklat, kan man inte säga att det är som en mobilmast som man driver i egen regi så att säga?
Ja, det blir som en GSM, man in the middle attack.
Mm.
Alltså där man lägger sig mellan och lyssnar på trafiken.
Ja, just det.
Och det tyckte jag var väldigt roligt i boken. Där någon hade satt upp en accesspunkt publikt och där man var tvungen att acceptera ett användaravtal. Och i detta användaravtal stod det att man skulle offra då sin förstfödde och många accepterade.
Mm.
Så att man kan ju ifrågasätta syftet med TOS överhuvudtaget.
Ja, precis. Det där var väl ett publikt wifi?
Ja.
Jag undrar om det inte var F-Secure som gjorde det och fick lite skit för det efteråt.
Okej. Okay. Och så på sida 200 någonting så kondenserar han ner hela boken till några 12 kanske steg för att ansluta till internet säkert. Och det handlar ju om saker som att använda VPN och Tor och proxy. Jag kan tipsa om TSOX, där ett bra paket i Linux, där man kör TSOX och sen ett program. Då wrappas det programmet så att all TCP-trafik körs via SOX-proxyn som är inställd i ETC TSOX nu.
Okay.
Och,
det är för folk som kör Ubuntu då till exempel?
Ja.
Mm.
Det kanske finns för andra operativsystem också, men jag har ju kört Linux sedan många år tillbaka. Så.
Mm. Okay.
Där känner jag mig hemma.
Mm.
I alla fall, han pratar mycket om det här via Buy där man kan köpa vanliga betalkort. Och han pratar mycket om att man ska använda VPN som är köpt med bitcoins. Och hur man tumblar bitcoins i brist på bättre uttryck.
Precis, och han kommer ju in väldigt mycket på burner phones. Men menar då att det gäller ju att inte ha en enda svag länk i kedjan. Så att om man ska köpa en burner phone så måste man ju se till att ha köpt den med till exempel, eller om man köper en VPN-tjänst så måste man betala den med bitcoins som är tumblade och så vidare.
Mm.
Man kan ju säga att han är lite paranoid nästan.
Ja, försiktig.
Ja. Eller man kan väl säga att det som jag tyckte, det som gjorde mig kritisk var att ja, det är väl korrekt att man, det är väl jättebra att gå igenom hur man verkligen kan köpa en VPN-tjänst och vara anonym.
Ja, köper man det via Bonoff till exempel så måste man ju registrera sig som person.
Ja, man måste väl uppge personnumret när man registrerar sig hos Bonoff eller köper någonting.
Ja, tyvärr. Jag tycker det är en väldigt bra tjänst och man kan ju trots allt köra VPN och VPN så att det är inget rejält problem. Sen ska man inte glömma proxy, det finns väldigt många gratislistor, eller så kan man söka för dem själv eller så kan man betala för dem.
Men hörru du,
och så han, i slutändan kan man köra Tor.
Han hade ju ett jättelångt avsnitt om proxies och jag undrade varför kallar han det inte för VPN, men sen kom VPN senare i boken och då förstod jag att proxy är något annat. Vad är skillnaden egentligen?
Det finns något som kallas SOX proxy och ja, det är ett enkelt sätt att tunnla trafiken. Sen kan man ju köra SSH-tunnlar till exempel. Men,
aha, så det är samma sak som VPN?
Nej, inte riktigt rent tekniskt, men rent praktiskt för användaren, ja.
Okay.
Mer eller mindre.
Och det är fortfarande, man får en krypterad tunnel då genom proxyn, eller?
Ja, det finns stöd för kryptering.
Okay.
Men lättaste sättet att tänka på det tror jag är som olika tunnlar. Att man har tunnlar i tunnlar.
Mm.
Och så är det lite som Wargames där de spårar IP-adressen från nod till nod.
Aha,
och Tor,
okay.
Till exempel, studsar ju, när jag kollade senast var det 3 hopp lite här och var i världen.
Mm.
Och exit-noden då ska man vara medveten om kan alltid avlyssna trafiken.
Just.
Men tekniskt sett, alltså om du går in på en vanlig HTTP-sida då kan de se allting du gör.
Mm.
Och om du loggar in så givetvis kan de se vem du är eller vilken identitet du använder just då i alla fall.
Ja men precis, vad bra att du bekräftar det, för det är så jag trodde att det var också. Och det innebär alltså att om man använder, om man surfar via Tor så ska man inte ange någon personlig information helt enkelt.
Precis.
Men om man loggar in på en HTTPS-sida, kan Tor exit-noden fortfarande se den trafiken?
Ja, den kan se trafiken, men då är den krypterad.
Aha.
Sen ska man vara medveten om att sidor som inte kräver HTTPS kan exit-noden använda ett verktyg som heter SSL strip. Mm. Så då säger den helt enkelt, när personen ansluter till, säg att det är Facebook då säger den jag vill ansluta med HTTPS, och då säger exit-noden jag vill ansluta med HTTP, och så svarar Facebook med HTTP och så skickas det till klienten, och då helt plötsligt så har du kommunicerat i klartext. Och i början så hade Facebook bara HTTPS på själva inloggningsanropet och inte på loggingsidan.
Aha.
Så det fanns inget rimligt sätt att veta om man blev utsatt för SSL strip eller ej.
Så vad säger du? SSL strip?
Yes.
Så det är alltså Tor exit-noden som strippar trafiken på HTTPS?
Strippar det är tekniskt möjligt, ja.
Mm. Okej, men säg så här, om Mitnick hade hållit sig till att bara beskriva liksom väldigt paranoid eller försiktigt hur man gör för att bli osynlig, då skulle jag tycka att det var bra, men jag tycker att när han går in på...
Men han gjorde det fast på en sida.
Ja, men precis, och det är så hela boken borde ha varit i så fall.
Ja, det står ju lite mer bakgrund och sådär, men...
Ja. Ja, men när han...
Contenten var ju på 1-2 sidor.
Du vet... GPS-appen Strava har ju varit i hetluften lite nu på sistone för att man kan se liksom populära joggingstråk på militärbaser.
Men, jag såg ett inlägg på Facebook om det.
Ja, just det, precis. Deras globala heatmap, där kan man ju se sånt. Men Mitnick nämner ju också Strava och skriver att ja, det var nog många som... som var med i det här cykelloppet som blev förvånade efteråt när de insåg att de kunde se exakt vem det var som hade cyklat om dem och så vidare.
Mm-hmm.
Och det är ju en funktion i Strava. Den heter Flyby. Och jag som är cyklist använder den jättemycket. Det är ju så man hittar vänner på Strava och liksom kan connecta i efterhand.
Okay.
Och då tycker jag att ja, men koncentrera dig på att liksom, hur gör man om man vill registrera en helt anonym iPad till exempel, om det nu ens är möjligt. Det är det väl förmodligen inte. Och gå inte in på de här andra sakerna där man liksom, ja, men där vill man ju inte ha osynligheten, där vill man ju ha synligheten.
Ja, det är väl en smaksak kanske, men jag litar inte så mycket på Apple. Jag känner mig mer trygg med Linux, men jag läste en bok som hette någonting, Dark Territory, The History of Cyber War. Och då var det NSA som hade hittat 1500 sårbarheter i Windows på 80-90-talet.
Sa du att det var NSA som hade hittat det?
Ja.
Mm.
Och det fick mig, och med tanke på hela den historien, så får det mig att tänka, inga system är nog särskilt säkra egentligen.
Mm.
Och då kan man ju tänka sig att NSA har zero days, alltså
nolldags sårbarheter.
Ja, precis. Säkerhetsbrister som inte är erkända av publiken.
Mm.
Förmodligen ett fåtal aktörer. Men rimligen så kan de inte använda de sårbarheterna i särskilt hög utsträckning utan någon märker att en viss teknologi är knäckt. Så att rent i praktiken så kan man vara skyddad mot zero days, även om de finns där.
Mm. Nej, men det kan man väl säga är en av slutsatserna av boken, att man är aldrig säker. Nej. Ska man använda digital teknologi så kommer man alltid ha problem helt enkelt.
Ja, alltså i någon mån måste man ju lita på teknologin man använder, annars så kan man ju argt flytta ut i skogen och leva utan teknologi. Något som jag förvisso också respekterar.
Mm. Ja, men precis. Det där är ju en attitydfråga. Jag har också varit inne på det och rent av haft perioder då jag inte har använt Facebook, då jag inte har haft någon smartphone till exempel.
Och, just det, du nämnde den här digitala kramen du fick sen när du...
Ja, men precis, precis. Och jag måste säga det att nu till exempel idag så var jag lite sen till jobbet för att spela in den här podcasten med dig. Mm. Och då för första gången i livet så använde jag mig av car sharing, alltså Car2Go. Okay. En app som jag installerade på min iPhone igår.
Okay.
Och det är ju helt fantastiskt, det funkade helt fantastiskt. Mm. Det kostade 3,12 euro och ja, men du vet, man betalar 26 cent per minut medan man kör.
Effektivt.
Förlåt?
Effektivt.
Ja, jätteeffektivt. Och det är som att återigen, precis som när jag fick den här Facebook-kramen, så är det som att ett helt nytt samhälle öppnar sig. Det här är ju liksom de fantastiska möjligheter som den nya teknologin ger.
Ja.
Och det är klart att det kommer med nackdelar, alltså ur rent integritetsperspektiv. Det är klart att man är totalt fuckad liksom. Men samtidigt så tycker jag att var sak på sin plats. Och om man liksom accepterar att okej, nu är jag helt övervakad. Och ja, jag vet att jag går runt med en övervakningsutrustning i min ficka hela tiden. Men jag kan acceptera det, för samtidigt så kan det finnas sammanhang där man vet att nu är det viktigt och då lämnar jag rent av all digital utrustning därhän. Jag lämnar det hemma och så kan jag koncentrera mig på de superhemliga sakerna, vad man nu vill diskutera.
Okej. Ja, sen angående att lita på mjukvara så jag känner ju större tillit till stora open source-projekt där det är ett helt community som analyserar mjukvaran och letar efter säkerhetshål. Det går ju samtidigt att gömma säkerhetshål i mjukvaran, men sannolikheten minskar ganska drastiskt jämfört med om man använder proprietär mjukvara från Microsoft till exempel.
Jo, det är klart att det är så. Samtidigt, ibland känns det där nästan som en principiell diskussion. För i verkligheten, vem är det som verkligen sätter sig och går igenom all kod i ett i till exempel OpenVPN-protokollet?
Mm. Ja, det är väl säkerhetsanalytiker.
Ja, men liksom gör de det på fritiden eller för att de är intresserade av det? Alltså en...
Ofta båda.
De gjorde ju en audit av, eller vad ska man säga på svenska, en säkerhetsrevision kanske, av TrueCrypt. Eller hur?
Just det. Mm.
Och det var ju något som folk skramlade till. Liksom. Det blev en crowdfunding, har jag för mig.
Mm. Okay.
Du sa att det inte gick så bra, eller?
Jag tror jag associerade fel. Jag tänkte på när TrueCrypt hade någon problematik kring skaparna och att NSA på något sätt var inblandade och det ansågs inte vara säkert längre. Och då föreslog jag att använda Linux till exempel, inbyggda kryptering eller möjligtvis Symantec PGP-kryptering eller GNU-PG eller Linux.
Just
eller
det. Alltså med TrueCrypt var det ju så här att revisionen hade påbörjats och då valde de anonyma skaparna att lägga ner hela projektet. Och det är ju ingen som vet varför, men det är klart att folk trodde att de var påverkade av högre makter. Och att,
Ja, jag använde själv TrueCrypt ett tag, så det kändes tråkigt.
Ja, jag använde det också. Det kändes jättetråkigt. Det var en jättecool programvara, men nu finns det ju något som heter VeraCrypt.
Mm.
Har du använt det?
Nej. Något jag kan tipsa om. Jag tyckte det var väldigt bra med krypterade containers i TrueCrypt.
Mm.
Att man har en fil som en mapp man monterar och populerar med data. Det finns ett projekt på GitHub som vi kan länka till som låter en montera en container över SFTP. Vilket känns jättebra.
Alltså vadå, att man har containern på sin server och så monterar man den via...
Eller på någon server. En icke-trusted server.
Okej.
Okay. Och då kan du ha en krypterad container och dessutom montera den via FTP över SSH som är krypterat.
Mm. Det låter ju skitcoolt. För då, då kan man ju plötsligt börja använda molntjänster om man har sina krypterade containrar där.
Yes.
Mm. Ja, vi får länka till det då. Men jag kan ju berätta att VeraCrypt, det ser precis ut som TrueCrypt, så det är liksom efterföljare. Okay.
Mm.
Men jag vet inte vem som ligger bakom och sådär.
Okej. Okay. Sen ska man ju inte glömma bort Evil Maid-attacken. Och det går ut på att man byter ut bootsektorn mot ett ontlitet skript som dumpar kryptonyckeln när man monterar sin krypterade hårddisk. Om man har en sådan.
Uh-huh.
Och sen kan personen, eller städtjänsten eller vad man ska säga, komma och ta nyckeln från disken direkt. Och då står den i klartext.
Just det. Skrev han om det i boken?
Det är möjligt. Det är något jag har varit med i. Ja, han skrev om det i boken. Mm. Det var något jag var med i från sen tidigare dock.
Mm, okej. Okay.
Så då... Jag kan ju nämna... Så att säga att... han har sin bootsektor på ett USB-minne runt halsen.
Vad är en bootsektor?
Det är en del av hårddisken som används för att starta upp datorn. Om du installerar Ubuntu till exempel och väljer full disk encryption, då är det en sanning med modifikation. För att bootsektorn kommer fortfarande vara okrypterad. Och den innehåller vanligtvis GRUB2 eller Lilo eller någonting. GRUB2 i fallet Ubuntu. Som monterar den krypterade disken, eller partitionen då.
Jag förstår, för om det inte fanns en bootsektor på disken, då skulle det inte finnas något sätt att sticka in nyckeln i låset, så att säga.
Precis, och då kan man ha den bootsektorn på ett USB-minne till exempel.
Men då låter det som att man måste vara ganska tekniskt lagd, eller?
Det är tänkbart.
Mm.
Och så kan ju andra attacker nämnas som... något som kallas cold boot attack, och det är att om man har en dator med en monterad krypterad container eller disk eller partition eller dylikt, så kan man frysa ner RAM-minnet och starta om den och sen dumpa all data på RAM-minnet till ett USB-minne till exempel, och då kan kryptonyckeln extraheras ur den datamängden.
Mm-hmm.
Så man kan tipsa om att alltid stänga av datorn till exempel om man inte är i närheten av den.
Okej, okay. Ja just det. Precis.
Jag kan också berätta om ett litet projekt jag hade i mina tonår. Jag hade inget gyro eller någonting. Men jag hade en dator som jag inte ville att folk skulle komma in på. Det var mest som ett roligt
projekt. Men när du säger gyro, vad menar du då?
Accelerometer.
Aha, okej. Okay. Den sensorn i en smartphone till exempel.
Ja, så att jag tog en liten lampa, kopplade den till aggregatet och hängde den som i ett litet snöre via en sladd då. Och så hade jag en webbkamera och körde paketet Motion i Linux som i princip registrerar rörelse eller förändringar i bilder.
Okay.
Så kopplade jag en trigger från Motion-skriptet så att den stängde av datorn om det blev en förändring. Så att rent praktiskt då flyttade man på datorn så stängde den av sig.
Mm.
Jag skulle byggt den annorlunda nu, men det är något roligt man kan lägga en helg på.
Ja, men absolut. Det där lät ju väldigt tekniskt. Jag hade något liknande, men där jag bara gjorde så att datorn började spela in omgivningen via webbkameran.
Om
det var någonting som rörde sig. Alltså det finns ju en massa program för det. Men problemet var att webbkameran liksom automatiskt ändrade...
När solen går ner.
Ja, men den omfokuserade och den ändrade ljuset och sådär. Så att det där gick ju igång hela tiden. Och dessutom var det kopplat till ett larm, så att det var lite jobbigt efter ett tag.
Okej. Ja, jag hade ju ett problem när solen gick upp och det lyste in genom fläkthålet.
Ja, det var precis sådana grejer. Det var precis sådana problem jag hade.
Ja, det krävs ju en del konfiguration. Mm. Och rent praktiskt var det ju bara att ljusisolera chassit.
Mm.
Eller delen av chassit som innehöll lampan och det där.
Men anledningen till att det är viktigt att stänga av datorn, det är alltså att RAM-minnet, det rensas varje gång man stänger av det. För det är bara ett arbetsminne.
Ja, precis.
Mm. Ja, det där är ju intressant. Så att om datorn bara står i vila, då ligger en massa grejer på arbetsminnet, inklusive ens kryptonycklar alltså.
Tyvärr, ja.
Ja.
Och så kan det ju vara hårdvaruattacker som cold boot eller fysiska keyloggers.
Precis.
Sådana saker.
Nu ska vi se här. Alltså Mittnick tar ju upp en sån där hårdvaruattack i boken där någon på någon konferens visade hur han hade kunnat manipulera en aircondition-utrustning till att övervaka... Eller, han utnyttjade i alla fall en aircondition-utrustning till någon form av attack. Och då svarade...
Var det Internet of Things?
Ja, precis.
Okay. Mm.
Men då svarade ju företaget att ja, men det är klart att man kan göra så här om man har fysisk tillgång till manicken. Men det bygger ju på att han har öppnat skalet och monterat in något nytt där. Och där måste jag faktiskt hålla med företaget för att det... Jag vet inte om man kan kalla det en attack. Det är klart att du kan gå hem till vem som helst och sätta in någon pryl innanför den personens tv-skärm eller vad som helst.
För kanske 7 år sedan brukade jag kolla på en podcast som heter Hack 5. Och deras motto var i princip att all bets are off with physical access.
Vad menar de med det?
Att har man fysisk tillgång kommer nästan alltid in.
Ska vi ta upp något mer ur boken? Jag sitter och bläddrar lite... I mean.
Okej. Ja, jag vet inte om de nämnde USB Rubber Ducky. Alltså en enhet som ser ut som ett USB-minne som agerar som en human interface device, till exempel ett tangentbord. Och så fort den kopplas in i datorn så kan den öppna kommandotolken och köra arbiträra kommandon.
Mm-hmm.
Det är nog att akta sig för i alla fall.
Ja, verkligen. Men vad sa du att den hette? Rubber Ducky? En USB-gummianka?
Ja. Och sen ska man ju också tänka på att avaktivera sina USB-portar. För då kanske det ligger någon Lego NXT-driver där och har en buffer overflow.
Okej, nu blev det väldigt komplicerat här. Men du menar alltså att bara genom att sticka in ett USB-minne så kan man... Vadå? Komma åt terminalen och få admin access eller vad då?
Den agerar som ett autonomt tangentbord i formen av en enhet som ser ut som ett USB-minne.
Okay.
Jag tror det tog 30 sekunder att extrahera den matematiska representation av lösenordet som Windows använder.
Mm. Men annars så är ju keyloggers, alltså som registrerar varje tangenttryck på tangentbordet, de tycker jag är jätteskrämmande. Jag har nog vissa paranoida drag, för i perioder så, det här var ju många år sedan, men då, om jag skulle skriva in något lösenord, ja men till exempel på ett internetcafé, då skrev jag in kanske två tecken och sen gick jag till ett annat fönster och så skrev jag något där och rörde musen och höll på så att det, liksom, så att det inte skulle vara ett lättläst lösenord som jag skrev in.
Ja, jag tycker att det är ett föredömligt beteende, men keylogger sparar ju också kommandon som alt tab och sånt, så att man kan automatiskt ta bort det.
Jo, precis, men det var därför jag använde musen också, för att gå mellan olika browserfönster och sådär. Och skrev in en massa andra siffror och bokstäver som jag sen inte använde i lösenordet. Okay.
Den kan också spara vilket fönster som är aktivt och sådär. Men då måste det vara en mjukvara keylogger och inte en hårdvara.
Alltså jag tänkte ju mer så här, om jag var i Thailand och loggade in.
Men det är, det är ett lager av säkerhet, ja.
Precis, då tänkte jag att om någon har installerat en keylogger så kanske den går, då kanske den väljer någon annan användares lösenord som är lättare att få tag på.
Var aldrig den lägst hängande frukten.
Precis, precis. Men jag vet inte, för mig så är liksom själva knäckfrågan exakt var man ska lägga sin nivå av paranoia.
Alltså, det är klart... Jag tänker forska själv och åtgärda allt som man känner till. Det kommer förmodligen vara jättemycket man inte har en rimlig chans att veta. Eller, ja, det finns ju okända.
Precis, man får väl hitta någon mellannivå. Jag kommer ihåg att en vän använder Little Snitch på sin Mac. Okay. Och Little Snitch är ju, den övervakar ju alla nätverksanrop utifrån och inifrån och sådär. Så får man godkänna varje anrop. Det är ju skitjobbigt att ha den liggandes på datorn. Jag provade ett tag. Men sen berättade den här kompisen att det kom en attack av något slag som drabbade Mac-användare. Men i själva skriptet så var det inlagt att om användaren hade Little Snitch installerat på sin dator så skulle den inte försöka med det här angreppet. Och det är ju skitcool. Min kompis blev ju jätteglad. Han sa att titta, egentligen får jag lite lön för mödan här att jag har använt Little Snitch hela tiden. Men, utan den,
man kan kalla det en hobby.
En hobby.
Att kommunicera relativt anonymt och säkert.
Ja, precis.
Och kryptera och sådär.
Samtidigt vill man kunna vara effektiv och välfungerande i livet.
Ja.
Mm.
Det är en avvägning.
Ja, det är en avvägning. Och det är den som jag inte tycker att mitt nick går in riktigt på, utan det...
Ja, som du sa, den är inte särskilt strukturerad.
Nej.
Men nu kan väl inte... Vi eventuellt utan problem nämna hela den texten, men om man väljer att köpa boken för att man tycker att han är en rolig karaktär eller så, så kan man hoppa till en viss sida och bara läsa, gör så här, 1, 2, 3, 4 och så vidare, för att kommunicera anonymt, eller pseudonymt.
Ja, fast även det var ganska sloppy skulle jag säga, för att använda ett av Mittnecks favorituttryck. För att jag tycker att jag skulle inte rekommendera den här boken till våra lyssnare alls faktiskt.
Okay.
Och sen går han in på lite grejer där jag tyckte att men det här verkar ju intressant, till exempel en supercookie. Men då googlar jag det och så läser jag om det på nätet istället och så får jag mycket djupare information än vad han ger i den här boken. Och dessutom så blandar han ihop koncepten, jag tror att det är medvetet nästan, för att när han skriver om supercookie så skriver han plötsligt att de här supercookiesarna kallas för Flash och Silverlight. Och då är det snarare en pungspark åt Adobe och Microsoft. För vadå? Ja, det är klart man kan kalla Flash och Silverlight för supercookies, men...
Jag tror att det snarare är teknologin som används för att implementera supercookies.
Men du, nu måste jag citera Mitnick här. Sidan 102 i min bok. There are two specific supercookies that live outside your browser that you can delete. Flash from Adobe and Silverlight from Microsoft. Neither of these supercookies expires. And it is generally safe to delete them.
Det är farligt att säga, men det låter inte som man vet vad han pratar om.
Alltså, det... Jag tror att han vet vad han pratar om, men jag tror att han vill... Jag tror att han är så arg på Adobe och Microsoft att han liksom kallar de här grejerna för supercookies fast det inte är det.
Okej.
För en supercookie som
jag... Ja, det kan ju varit bara ett litet fel han har skrivit.
Ja, jag vet inte. Men en supercookie, den kollar ju hur unik din browser är. Alltså vilken version du har av till exempel Flash- eller själva browsern eller datorn.
Alltså nu har inte jag läst så mycket om just supercookies, men som jag förstår det så är en superkaka ett sätt att lagra information i browsern. Och till exempel Evercookie, då det lagras på lite olika ställen, man kan ta bort det med C-cleaner, men det som lagras i kakan sen är ett unikt ID eller ett fingeravtryck eller något sånt där. Och sådana fingeravtryck kan göras via Canvas eller till exempel genom att sätta samman all information om webbläsaren och sen göra en matematisk representation av den.
Exakt, det är det som, precis, då blir det ett unikt ID och då kan, om webbsajten behåller det unika ID:et på dig så kan den koppla det till en ny cookie, även om du har raderat den gamla cookien från dem, alltså vanliga cookies. Och det är därför det kallas en supercookie.
Come to the dark side, we have cookies.
Ja, precis. Och det är... Och det där kan man ju inte göra något åt, men det var också därför som amerikanska Electronic Frontier Foundation, EFF, de satte upp en sajt som heter typ Panopticon, där man kunde kolla exakt hur unik ens browser är.
Ja.
Och då var ju deras poäng att det är sämre ju unikare den är, för att då kan man spåras. Mm. Men Mitnick...
Och det är också en liten... Jag har en liten kommentar där. Det är också roligt om man anstränger sig för att installera olika plugins för att inte behöva vaka så här HTTPS Everywhere och Geolocator, där du kan ändra vilken plats det ser ut som att du är ifrån. Och NoScript som blockerar JavaScript, Ghostery som blockar tracking av olika slag.
Han rekommenderar ju de här pluginsen också.
Ja, precis. Canvas-blocker som gör Canvas fingerprinting svårare. Då har man ju helt plötsligt ett ganska unikt browser fingerprint. Så att det är inte bara bra.
Ja, just det, precis. Du menar att man blir mer unik desto mer man installerar.
Precis.
Ja, men dessutom så när han har nämnt det här med EFFs Panopticon och sådär, så alltså Mitnick gör ju en motsatt poäng, nämligen att det är bättre ju mer allmän. Nej, att det är bättre ju unikare ens browser är, tycker Mitnick.
Varför säger han så?
Medan EFFs poäng är att det är bättre ju allmännare den är, för då kan man inte spåras. Jag ska se om jag hittar det.
Det finns för- och nackdelar, men...
Jag hittar inte just det nu, men jag kan läsa ett annat citat ur boken. Avoid sharing addresses, phone numbers, credit card numbers and social security numbers over Twitter. Ett tips där till lyssnarna. Ja, Carl, är det något mer vi ska ta upp eller är vi klara, tycker du?
Ja, vi kan ju förespråka att använda PGP och OTR. Och OTR står då för off the record encryption, som använder en sessionsnyckel så att den som avlyssnar måste dekryptera varje session. PGP, som är asymmetrisk kryptering, där man krypterar med motpartens publika nyckel och sen avkrypteras det med hans privata nyckel. Väldigt fiffigt system. Då dekrypteras all kommunikation.
Mm.
Vilket inte är helt bra. Och det kan man ju tänka på att ta fram filten om man är lite extra försiktig och skriva sitt lösenord och inte ha webbkameran riktad mot tangentbordet och sådana saker. Inte ha en mobil bredvid datorn för att via mikrofonen kan tangentbordet analyseras för att extrahera kryptonyckeln och sådana saker.
Oj, nu blev det väldigt mycket överkurs tycker jag, för att det där kan man väl tänka på ifall man är efterlyst av FBI eller om man är Edward Snowden.
Ja, eller om man har säkerhet som hobby.
Jo, ja precis, men om man bara vill liksom se till att man inte avlyssnas titt som tätt av en kaféinnehavare som har ett publikt wifi eller vad som helst, då kommer man ju faktiskt ganska långt med att dels, och det skriver ju Mitnick också, installera HTTPS everywhere så att din webbtrafik alltid är krypterad mellan sajten och dig själv. Och sen så, som du säger, att använda krypterad mail, alltså via det gamla systemet PGP eller till exempel GPG som jag använder på min Mac, det är ju samma, de är ju kompatibla med varandra. Det är ju skitlätt att installera det, och visst, metadata finns fortfarande, man ser vem du har skickat till, man ser ämnet på mejlet, men jag använder GPG med alla mina nära vänner som är säkerhetsmedvetna, och det är ju bara en vanesak.
Ja, och sen är signaturer trevligt, så att även för mjukvara då, den som installerar Tor Browser Bundle kan verifiera rent matematiskt om den är signerad av en av utvecklarna. Och jag kan också nämna att när jag har laddat ner Tor Browser Bundle så har signaturen inte varit korrekt vid två tillfällen.
Aha.
Vilket jag tyckte var anmärkningsvärt.
Vi kan ha ett separat avsnitt om signaturer vid något tillfälle, för jag har aldrig riktigt fattat det på allvar.
Okej, det är som en matematisk representation av datan du skickar, och den säkerställer också att, om jag har rätt, att den kommer då från den som påstår sig skicka det.
Mm, jag vet, men jag fattar ändå inte. Så att, det där kan vi gå på djupet i ett senare avsnitt kanske. Det känns ju, Carl, som att du är väldigt tekniskt kunnig i säkerhetsfrågor.
Tack.
Så att du kanske kan få komma in som en teknisk expert. Men jag skulle säga så här.
Okay.
Ja, man kommer långt med HTTPS everywhere och med krypterad mail och OTR, off-the-record kryptering för Jabber till exempel, XMPP-chattprotokollet. Men den stora grejen tycker jag är bara att göra en skillnad på när är det viktigt att ha privat kommunikation och när är det inte viktigt? När är det okej att Facebook eller Apple kan läsa allt jag skriver ifall de skulle vilja? Och det där tycker jag är den stora distinktionen för mig i alla fall.
Ja, sen kan man ju tänka det lite som ett samhälleligt problem också, att i de fall, ja, personligen använder jag kryptering alltid i princip, men om de som har något att dölja använder kryptering endast då vet ju de som övervakar när det är något lurt på gång. Eller om det är en politisk aktivist eller något sånt.
Ja,
då kan de ju i princip analysera att den här politiska aktivisten skickar någonting krypterat. Då går vi och avrättar den.
Just det, precis. Det är ju därför de säger att man ska skicka kakrecept via krypterad mail.
Mm.
Som en samhällsinsats då. Lite aktivism.
Ja. Ja.
Mm. Nej, men absolut. Men säg så här då, krypterade hårddiskar, det har ju alla numera, mer eller mindre. Alltså det finns ju ingen som har en öppen hårddisk idag, utan jag menar Apple och andra tillverkare, de har ju stöd för att, i Apple heter det File Vault. Det är klart man sätter på det, för man vill ju inte att en dator ska bli stulen och att tjuven ska kunna se allt man har på hårddisken. Så där kan man väl säga att det nästan är uppnått det här med att man krypterar allting, och det innebär att bara för att du har krypterat en hårddisk så innebär inte det att du har något olagligt på den.
Mm. Ja. Just det, vi ska inte glömma. Ladda era telefoner säkert och använd USB-kondomer alltid.
Vad är en USB-kondom?
En USB-kondom är en enhet som gör om en vanlig USB anslutning till bara strömmen plus och minus. Och då kan ingen data skickas.
Mm-hmm. Jaha, okej.
var än man hittar ett USB-urtag så kan man vilja ladda sin telefon. Mm. Och om det är en okänd ett okänt USB-urtag så kan det vara bra att inaktivera dataöverföring. Vilken bra metafor för övrigt.
Nu går jag in på amazon.de där jag köper nästan allting. Om man söker på USB-kondom, ja, det heter ju faktiskt så.
Ja.
Okej.
Ja, vi kanske ska avsluta med det.
Ja, det kan vi göra. Köp USB-kondomer och läs inte Kevin Mitniks bok. Jag vet inte om du var elak. Nej, men det måste jag verkligen säga. Om jag ska recensera den här så skulle jag ge den 2 av 5. Vilket betyg skulle du ge den?
Jag instämmer.
Mm. Men vi avslutar här och säger hej då till lyssnarna. Hoppas ni tyckte det var trevligt.
Hej då.
Hej då.